Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in Ulla-Karin Nyberg. Hon är överläkare inom suicide, självmord. Hon är också forskare och författare. Folk mår verkligen sämre än någonsin nu, och det pratar vi om. 1,1 miljoner går på antidepressiva. Var 50 person, ja, de har depression som diagnos. 4 personer tar sitt liv varje dag, 30 stycken per vecka. Men varför mår folk så otroligt dåligt? Vad är de saknar i livet? Finns det någon självmordsgen? Det och mycket annat pratar vi om i avsnittet med Ulla-Karin Nyberg.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Ulla-Karin Nyberg.
Tack.
Jätteroligt att ha dig här, och också, får vi säga så här, skrämmande att ha dig här, för att jag har nog aldrig varit med om att det har kommit in så mycket frågor om just självmord, depression som det har gjort nu. Och det var så här, när jag bara läste igenom alla frågorna så blev jag så här, oj, det var så mycket mer än vad jag trodde. Mm. Jag tror att det är över 1000 stycken, och det är, oj, så många som har så här självmordstankar, de vill få bort dem, de har testat att göra ett självmordsförsök, de har folk som har tagit livet av sig i sin omgivning, det är så här allt möjligt. Så vi ska hoppa in i alla det. Och stort, stort, stort tack till alla också som har skickat in frågor. Men, och jag är jätteglad att ha det här, verkligen något superviktigt jobb som du gör. Och du är överläkare och suicide-forskare. Skulle inte du bara kunna berätta lite grann? Vad är det du jobbar med för någonting? Vad gör du för någonting?
Jag jobbar både kliniskt, och då träffar jag människor som har bestämt sig för att ta sitt liv. När det är riktigt skarpt läge brukar jag bli inkopplad. Jag träffar många närstående som har mist någon i självmord, och personal som behöver stöd i den situationen. Och sen jobbar jag på en bröstcancermottagning som konsult. Och jag föreläser mycket och skriver riktlinjer. Jag gör väldigt många olika saker. Jag har ett jätteroligt arbete även om det låter tungt. Därför att det ger så mycket.
Ja, jag förstår det. Det är ju verkligen att vara nära, och nära döden är ju också att vara nära livet. Och sen att du kan verkligen hjälpa människor som mår otroligt dåligt. Det är ju en... Det är ju helt fantastiskt.
Ja, det känns meningsfullt. Och det är ju någonting som alla människor har inom sig, en önskan att hjälpa någon annan. Och det tror jag också är förklaringen till alla frågor. Att man vill gärna dela och man vill känna sig mindre ensam. Och det är ju egentligen någonting väldigt positivt.
Hur mår vi då? Hur många är deprimerade eller fått diagnosen och hur många tar sitt liv?
Ja, vi mår ju inte så bra om man betänker att vi bor i Sverige, ett välfärdsland. Var tredje svensk blir deprimerad någon gång under sitt liv. Och varje dag så är det faktiskt 4 människor som tar sitt liv. Det är en hel skolklass varje vecka. Om man skulle ställa upp de 30 personerna i ett rum och tänka att innan veckan är slut så är alla de här personerna döda genom självmord. Då får man en känsla för hur stort det här problemet är.
Jag tänker så här, är inte det lite märkligt då? Att när det sker en dödsskjutning nu, då blir det liksom rubriker överallt. När det sker ett mord är det rubriker överallt. Och sen är det 4 självmord om dagen.
Ja, du har helt rätt i det. Finns det något annat tillstånd, någon sjukdom, någon händelse som skulle kräva 30 liv i veckan utan att det blev ramaskri och man skulle sätta in massiva åtgärder? Och det skulle få kosta pengar. Men det är som att man har vant sig vid att det ska vara på det här sättet. Och det är det jag försöker jobba för att motverka.
Ja, och varför blir det inte, varför satsar man inte som stat mer på det här? Är det av okunskap? Är det av att man inte bryr sig? Är det att man inte gynnas av det ekonomiskt? Eller?
Ja, men jag tror att det handlar en del om kompetens. Vi har tagit oss an de stora samhällsproblemen, trafikdöden till exempel, där har vi varit väldigt lyckosamma, drunkningsdöden väldigt lyckosamma, och självmord är ju lite mer komplext. Dels är det svårt att förstå sig på, dels är psykisk sjukdom inblandad, så att det finns ingen självklar åtgärd att sätta in som det kan göra i trafiken. För att egentligen det är inte så konstigt att det har tagit lite tid, men nu händer det verkligen saker. Det går ganska fort. Och bara det här att vi kan prata om den här frågan på det sätt som du och jag gör, det är ju egentligen helt fantastiskt. För ett antal år sedan tog man ju aldrig upp självmord i media.
Nej. Men skulle du kunna berätta lite grann om... Eller jag måste bara gå in på den frågan så här. Varför skriver man aldrig om självmord? Varför uppdaterar man inte på Aftonbladet Expressen varje dag så här? Nej, men nu har det 4 tagit sitt liv idag. Det var för 1 år sedan var det 5. Eller idag är det katastrof. Det är 12 stycken som har begått självmord idag. 7 stycken hoppar framför tåg. 5 stycken körde någon spruta. Och 3 stycken skar sig i halsen. Alltså är det totalt tabu att prata om det?
Nej.
Eller att skriva om sådana grejer?
Nej, jag tycker du har rätt. Det där är en väldigt bra idé egentligen, att uppmärksamma genom att ha en blänkare på det sättet, regelbundet återkommande. Men det får ju inte bli så att man blir lite blasé av den där siffran. Och samtidigt är det lite komplext, därför att skriver man om självmord i media måste man göra det på rätt sätt. Man ska till exempel inte skriva om metodval, därför att då kan det smitta. Man kan bli inspirerad att använda en viss metod om man läser att någon annan har gjort det. Så att det inte bara att skriva rakt av, man måste göra det med stor försiktighet. Och det tycker jag media gör idag. De har blivit väldigt mycket bättre på det här.
Men tycker du att man ska skriva om det mera?
Ja, jag tycker att man ska lyfta berättelser på ett betydligt oftare än vad man gör. Därför att berättelser kan man identifiera sig med. Berättelser gör att man känner, det väcker känslor. Och man måste känna runt det här. För att sen ta steget och tänka, vad kan jag göra? Det här är någonting som berör mig och alla andra. Man är inte ensam i den här situationen, utan man delar det här med så många människor. Men står man i begrepp att ta sitt liv, då känner man sig helt ensam i världen.
Skulle du inte kunna berätta någon av de berättelser som har berört dig mest genom åren?
Ja, Det berör mig väldigt starkt när det kommer förtvivlade föräldrar eller syskon till en man eller pojke som har tagit sitt liv och som inte har fått någon hjälp därför att han har själv kanske inte förstått att det här är en behandlingsbar sjukdom. Det är uppenbart så här i efterhand då att personen var deprimerad. Och närstående har inte heller förstått att det var en sjukdom därför att han har varit väldigt bra på att hålla masken. Han har gått till jobbet, han har tränat som vanligt, han har sagt till alla att det är okej. Och så plötsligt händer det och så står alla där. Och tänker, varför fick vi inte chansen? Jag hade ju tagit ner månen om jag bara hade vetat att det här var på väg att hända. Så att det är nästan det mest smärtsamma när ingen vet. Och man inte ens har försökt att hjälpa för man fick aldrig chansen.
Berätta någon liksom berättelse som har varit konkret.
Ja, jag träffade föräldrarna till en ung man som var väldigt duktig på allt han tog sig för. Han var bäst på allt. Och alla trodde att han mådde så bra. Han visade ingenting. Han fortsatte att gå till skolan och det gick bra i skolan. Och så tog han sitt liv på ett väldigt våldsamt sätt. Och så fick jag då ta del av i efterhand saker som han hade skrivit. Och jag träffade också vänner till honom. Och det visade sig att han led av den här existentiella tomheten som varje självmord egentligen handlar om. Varför ska jag leva? Vad innehåller livet för mig? Vad ska jag sträva efter? Och hans bästa kompis sa någonting som jag aldrig har glömt, att han hade tänkt likadant och de hade pratat om det. Varför ska jag leva? Men sen efter vännens död så tänkte den här kompisen att man måste skapa mening. Han hade bestämt sig för det. Man måste skapa mening varje dag. Och så hade han gjort det. Och han hade gjort det via relationer. Så varje dag påminde han sig om vilka människor som omgav honom. Och att det där brevet den här unge mannen skrev. Det går bra för mig. Jag är duktig i skolan. Jag har kompisar och en fin familj. Det kommer säkert att gå bra för mig. Jag kommer att få ett fint jobb och jag kommer att kunna få familj. Men sen då? Är livet inte mer än så? Det känns så meningslöst. Och att inte kunna dela den känslan av meningslöshet med någon, det skär mig i hjärtat att det är så. Att det är så många som går omkring och lider av den här existentiella tomheten utan att ha någon att prata med.
Otroligt sorgligt, otroligt sorgligt. Och när man hör det så här, att är inte livet mer än det? Bilda familj, man har ett jobb, man trivs, man har en fin familj och man har vänner. Nej, det kanske inte är det. Men är inte det ett bättre alternativ än att ta ditt liv?
Ja, det är ju det jag jobbar med. Jag försöker ju alltid hjälpa människor och se att livet innehåller så väldigt mycket som vi känner till, medan döden känner vi ju inte till någonting om. Vi kan tro en massa saker. Och de flesta brukar gå med på ändå att vi kan väl jobba med det vi känner till, nämligen livet. Och döden finns ju där. Och möjligheten att ta sitt liv finns ju där. Men man behöver hitta ett sätt att fokusera på livets möjligheter.
Vad är det för existentiella frågor som man brukar att ställa sig?
Ja, det är meningsbärande frågor och kanske särskilt när man har allting, när man tycker att de grundläggande behoven är tillfredsställda. Det är som att då får man tid och kraft över till att börja fundera över livets innehåll. Vad vill jag åstadkomma? Vad tror jag på? Finns det en mening? Finns Gud? Vad händer efter döden? Så länge man kämpar för sin överlevnad, till exempel om man svälter eller befinner sig i krig, då har man ju en mening i livet, nämligen att överleva. Och det räcker väldigt långt. Och att dela det med många andra. Vi kämpar för att överleva. Jag kämpar för att hitta mat till mina barn. Det är en mycket stark drivkraft. Så delvis kan man se det här som en välfärdsyttring. Att människor som har allt upplever tomhet. Och en fråga, just det här, vad händer efter döden? Eller vad är meningen med livet? Hur ofta möter du en sån fråga på en middag till exempel? Det borde vi prata mycket mer om. Alla är intresserade.
Jag håller med. Jag själv har tänkt på döden. Vad som händer nu när jag fick barn för några år sedan så, började, såg jag väldigt tydligt att jag hoppar ett steg upp i den här livstrappan. Och sen är det ett steg kvar. Det är att bli farfar eller vad man nu blir för något. Och sen så, visst, man kan bli gammal farfar, men det är inte alla som blir. Och sen är man död. Så att nu är jag någonstans i mitten av min karriär i livet. Och de här tre stegen som det finns, barn, föräldrar och sen farföräldrar, morföräldrar, de har ju funnits i alla tider och hittills har döden inte vikt undan, har gjort någon skillnad. Alltså om man kollar tillbaka på alla de här liksom miljarder, 13,8 miljarder åren som det har funnits någon typ av bakterie på jorden, så har det sett ut som så att allt dör.
Ja, som Thomas Tranströmer, poeten, skriver, kostymen sys i det tysta. Det tycker jag är ganska bra. Döden finns ju med oss hela tiden. Så att jag tycker man börjar med att införliva döden i livet på något sätt. Och det kan ju låta väldigt otäckt. Ska man verkligen gå omkring och tänka på döden? Ja, men jag tycker att man ska göra det ibland. För att det hjälper till med de här prioriteringarna. Om man till exempel ställer sig frågan, om jag skulle få veta att sjukdom kommer att förkorta mitt liv. Vad skulle jag då vilja att människor mindes av mig? Vad skulle jag ha velat åstadkomma? Vad hade jag velat förändra i mitt liv om jag fick veta det? Och jag har tre vuxna söner. Jag tänker alltid när jag skiljs från dem att vi kanske aldrig ses igen. Och det tycker många låter otäckt. Va? Tänker du så? Men det är ju en realitet och det har hjälpt mig att prioritera. Jag skulle aldrig skiljas från någon jag bryr mig mycket om i vredesmod. Jag kan inte slösa bort min tid och energi på det sättet. Så döden finns där. Man måste acceptera att vi inte vet vad som händer. Men prata om vad vi tror. För det, jag frågar ju jämt, vad tror du händer efter döden? Som är en fråga som väldigt sällan ställs i vården, konstigt nog. Och människor tror ju på så många olika saker. Det är jättespännande. Väldigt många tror på reinkarnation till exempel.
Vad är det för någonting?
Att man återföds. Och då kan det vara någon som säger till mig, som en ung tjej sa, jag behöver inte bry mig om det här livet för jag vet att jag kommer att återfödas. Och då frågar jag henne, men hur vet du att det livet blir bättre? Och då funderar hon en stund. Jag sa, du kan ju återföda som duva eller råtta. Hur vet du det? Tänkte hon, ja, men det vet jag ju inte. Ja, då kanske det är bättre, kanske är bättre att vi pratar om livet som du har, sa jag. Och då gick hon med på det och sen hade vi jättefina samtal.
Det är ett sätt att se på döden också.
Ja, rätt så kan bekväm med ja, döden. Bekväm och kan vara tröstande. Och det kan vara tröstande att tänka att den som är död får det bättre, slipper sitt lidande, deltar i en större gemenskap. Själv tror jag bara att man försvinner. Och hoppas ja, faktiskt men, det.
Ja, den är ju... Jag önskar ju att jag kommer till en plats där jag tror att någonting händer efter döden. För att jag tycker det skulle vara rätt bekvämt med att känna att... Men samma sak som man går och lägger sig och tänker ju inte, man har inte inställningen att man ska dö under natten, man har inställningen att jag ska vakna till en fin morgondag. Så hade det väl varit fantastiskt att man vet att man, när man möter döden, att man vaknar till en fin morgondag.
Mm. Det är klart. Jag brukade fråga läkarstudenterna för många år sedan när jag föreläste om det fanns ett piller som man kunde ta och så skulle man få evigt liv. Skulle du ta det då? Och då var det förvånansvärt många som räckte upp handen och sa att ett sånt piller skulle de ta. Skulle du det?
Ja, men tveklöst. Alltså det är ju inte en tvekan. De som inte räcker upp handen är ju dumma i huvudet, tänkte jag säga. Men alltså de har ju inte förstått alternativet. Det är ju så här, alternativet är ju att det är inget alternativ alls. Alltså det finns någonting alls. Och då om du får välja på att bo ett 100 år i Australien och sen kan du bo 200 år i USA och du kan ägna dig till att gå i skogen så länge skogen och djungeln finns kvar i 400 år till, då är väl det eventuellt ett bättre alternativ än att totalt dö.
Så du har inga problem att tänka att du skulle kunna fylla tillvaron om du hade evigt liv? Du tänker att tillvaron innehåller så många olika möjligheter.
Jag tror att tillvaron är byggd på relationer och folk som är nära. Mm. och också människor man möter. Och jag tror aldrig man kommer att tröttna på andra människor och dess historier, dess liv, dess lärdomar, dess kulturer. Så att, nej, men jag tror att jag utan tvekan med min hjärna, som inte är en superdator och kan lagra exakt allting, alltså även om jag skulle vara 100 år i Sverige och sen tillbringa 240 år i Australien, skulle jag faktiskt kunna komma tillbaka till Sverige sen 100 år till och prata med lite andra människor och säkert vara tillfredsställd på det. Jag hade inte tvekat en sekund.
Och där har du ju en existentiell fråga man kan ställa sig. Om jag fick chansen att få evigt liv, vad skulle jag vilja fylla det med? Det är sådana frågor som det lönar sig att ställa till sig själv ibland. Eller om jag träffar några vänner när jag är 90 år och så ska de få berätta om vad de tycker att jag har betytt för dem. Vad skulle jag då vilja att de sa? Det är just det där att renodla vad som är viktigt för mig och i vilken riktning jag vill att mitt liv ska gå. Jag håller helt med dig. Berättelser, det är min livsluft. Jag blir aldrig uttråkad därför att jag möter hela tiden människor som har så fantastiska berättelser. Och de är oändliga i antal.
Vi går in på din väg lite grann. Och jag skulle vilja veta lite grann, så varför mörker har du själv haft i ditt liv? Om man börjar från barndomen, var är du uppväxt någonstans?
Jag är uppväxt i Örnsköldsvik, i en familj som inte hade en akademisk tradition och en ganska jantelagsdominerad miljö där man inte skulle tro att man var något. Och jag var duktig i skolan, men jag hade det ganska stökigt omkring mig med vuxna människor som hade egna problem. Så att jag fick tidigt rollen av att vara den som hjälpte andra. Därför att jag var snäll och jag var intresserad. Och det ser jag som någonting positivt. Att jag lärde mig väldigt tidigt att man kan hjälpa andra människor med ganska små insatser.
Hur var relationen till dina föräldrar?
Ja, Det fanns ett engagemang, men de hade stora svårigheter. Min mamma till exempel hade djupa depressioner. Och depression är ju en sjukdom som gör att man har svårt att orka med andra människor. Så att jag tror idag skulle man nog säga att jag tidigt fick ta ett vuxenansvar.
Men var det jobbigt för dig? Kände du att det var någonting som påverkade dig väldigt mycket?
Ja. Det påverkade mig väldigt mycket. Jag har alltid sökt mig till situationer där jag har kunnat hjälpa till. Och jag har lärt mig att hitta ljuspunkter och lycka. Jag är väldigt bra på att klara mig och hitta lycka. Och ibland är inte det så bra. Därför att man kan stanna kvar för länge i situationer där man borde gå. Jag är bra på att härda ut.
Vad har du lärt dig nu då, om det är många som lyssnar här, tittar på det här och är i de situationerna, vad hade du själv gett dig själv för råd, ditt yngre jag?
Att vara mycket mer uppmärksam på mina egna gränser och hur det känns när mina gränser är på väg att överskridas. För det har jag blivit väldigt duktig på som vuxen, i och med att jag har det jobb jag har också. Jag möter ju bara människor i mycket svåra och traumatiska situationer. Så jag vet var mina gränser går och jag är väldigt noggrann med att ta hand om mig själv. Och jag känner inte skuld. När jag till exempel jobbade på en klinik för ryggmärgsskadade patienter, då cyklade jag alltid till jobbet. Och jag hade jättedåligt samvete för att jag cyklade när mina patienter satt i rullstol och inte kunde cykla. Så att jag cyklade en omväg för att de inte skulle se mig och bli ledsna för att det var orättvist. Och det var ju en ganska naiv inställning. Sen lärde jag mig att mina patienter har ju mycket större nytta av mig om jag är glad och stark och tränar och trivs. Då kan jag göra nytta. Så att det här att vara rädd om sig själv, sätta på syrgasmasken på sig själv först innan man hjälper någon annan. Alltid se sig själv som värdefull. Och i jobbet som ett värdefullt verktyg. Det har jag lärt mig. Och det skulle jag ha önskat att jag hade gjort mer. Och det är ett råd som jag väldigt ofta ger till människor när jag undervisar. Var rädd om dig själv. Ta hand om dig själv. Lär känna dig själv. Hur känns det att få ångest? Vad betyder det? Vad ska jag göra då? Vilka verktyg har jag till mitt förfogande? Vad kan jag göra själv för att det ska kännas bättre? Människor idag blir väldigt rädda många gånger när det känns obehagligt inombords. Och tänker, oj, det här är farligt. Jag måste söka hjälp istället för att vänta lite och tänka, undra vad det här är. Intressant att jag reagerar så här. Att lära känna sig själv på det sättet, det är jätteviktigt.
Och hur ska man göra det mer då? Har du några konkreta grejer som du tänker på så här?
Ja.
Gör det här, ställ de här frågorna. Var med dig själv.
Ja.
Meditera.
Ja, men tänk om du kommer ihåg sista gången du var riktigt ledsen. Gör du det? Eller vi kan ta... Ja, säg, du har varit riktigt ledsen. Och då är impulsen ofta att jag måste se till att sluta vara så här ledsen. Så jag måste se till att bli glad igen. Och så gör man en massa saker för att distrahera sig. Om man istället då skulle tänka att nu är jag ledsen. Och så fundera lite över varför jag är ledsen. Och så känna efter, hur känns det att vara så här ledsen? Och så sitta still en stund och fundera över det. Och tänka, prata med sig själv. Det här kommer att gå över. Det är inte farligt att vara ledsen. Det är begripligt att jag är det. Jag kommer inte att fastna här. Utan det får vara så här nu. Sen kan jag göra någonting. Men det är lite att det får vara som det är utan en massa mål. Det är väldigt krävande att tänka att jag måste må bättre. Jag fick ju själv bröstcancer för ett par år sedan. Och jag märkte hur svårt människor har att stå ut med de känslor som finns. Att man är väldigt trött. Att man är väldigt ledsen. Att det känns tungt. Då kommer genast råden. Gör så här så kommer det att bli bättre. Du är så stark, du kommer att klara det här. Och jag sa till mig själv och bestämde mig från början att jag ska inte göra någonting med målet att må bättre. Utan jag ska känna det jag känner. Och så kan jag ju ändå göra saker. Man tillåter hela spektrat av känslor.
Du tog bort prestationen på dig själv då, känns lite grann.
Mm. Jag träffade en ung man häromdagen. Och hans fru har blivit väldigt sjuk. Och så sa han till mig att jag försöker öva mig på att tillåta mina egna känslor. Och det är väldigt bra, förstås. Men sen sa han, jag sätter mig ner och så tänker jag, nu ska jag sortera upp allt det här som händer. Och det är ju ett jättekrav. Man tänker på döden och samtidigt tänker man, jag ska sortera upp det här. Istället för, jag tänker klart först. Och känner klart först. Och sen kanske jag kan sortera om det behövs. Vi är väldigt ambitiösa med oss själva. Och ibland gynnar det oss inte.
Mm. Hur kom du in på att forska om självmord då?
Ja, det var ju intressant. För jag var cancerläkare. Jag jobbade på Radiumhemmet i Stockholm under många år. Och tyckte att jag var...
Cancerläkare?
Ja, onkolog.
Radiumhemmet heter det.
Radiumhemmet heter det. Den stora cancerkliniken som fanns på Karolinska sjukhuset. Och det var ett jätteroligt jobb. Men ganska tidigt så upptäckte jag att mina patienter, de berättade helt andra saker för mig än vad de gjorde för de flesta av mina kollegor. De berättade om sina liv, vad de tänkte om döden, vad de ångrade, vad de önskade att de hade gjort mer av. Så jag drogs liksom in i det där och så tänkte jag, nej men det är nog psykiatri som jag ska jobba med. Och sen när jag kom in på självmord, då var jag ju, eftersom jag hade jobbat med cancer, jag var så van vid döende och död. Jag var inte så rädd för det. Utan jag vågar ställa öppna frågor och jag vågar lyssna klart. Så det föll sig väldigt naturligt.
Hur var det att jobba på det här radiumhemmet då? Med personer som... Jag antar att det är väldigt många där som du träffar som har ett dödsbesked på sig.
Oh ja, det är jättemånga. Jag jobbar ju fortfarande inom cancervården på en bröstcancermottagning. Så jag träffar ju många som ska dö. Och det är klart att det är sorgligt. Ofta är det väldigt sorgligt. Men livet finns ju alltid som ett parallellt spår. Man lever ända tills den dag man dör. Och en sån här händelse... påverkade mig väldigt starkt första gången som jag var med om att en av mina patienter dog i en väldigt otäck sjukdom. Hon såg väldigt, väldigt sjuk ut, för hon hade hudtumörer över hela kroppen. Jag berättade om det i mitt sommarprat, men hon hade två små döttrar och ingen trodde att det var lämpligt att de skulle vara med när deras mamma dog. Utom jag, och vad jag fick den kraften ifrån, det har jag ingen aning om. Men jag var helt övertygad om att de skulle få vara med. Så att jag satt med dem, lyckades övertala alla, inklusive familjen, att flickorna skulle få vara med. Och så satt jag med dem när deras mamma dog. Och jag tror aldrig jag varit med om någonting som har lärt mig så mycket. För de var med, de tröstade sin mamma, de tröstade andra ledsna vuxna. De ställde en massa frågor till mig. De drack sin juice, de ritade teckningar till sin mamma och la på hennes mage. Alltså de såg bara sin mamma. Det var vi vuxna som var rädda, inte barnen. Och det där har jag burit med mig, den där naturliga inställningen till det som är omöjligt att förhindra. Sen ska man ju kämpa så länge man kan. Vi som jobbar i vården får ju aldrig ge upp innan våra patienter gör det. Men för mig är det en stor hjälp att tänka att livet och döden vandrar parallella spår på något sätt.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Vad tänker folk när de är nära att dö och när de får det här dödsbeskedet? För jag antar att det är många som träffar dig då också. Vad tänker folk och vad pratar ni om?
Vi pratar mycket om hur deras liv har varit, vad de vill lämna efter sig. Till exempel vad man vill säga till dem man älskar. Det tycker jag är en sån här viktig sak också att fundera över. Vad vill jag tala om för dem jag nu lämnar? Kanske hur viktiga de har varit, hur mycket jag har uppskattat dem, de fina minnen vi har tillsammans. Kanske att mitt liv har varit väldigt bra, att jag är nöjd med mitt liv. Det är väldigt trösterikt att få höra det när man vet att någon ska dö. Och också tänker ju människor på hur de har använt sitt liv. Det här, gjorde jag det jag ville göra? Borde jag ha gjort någonting annat? Och det är ju tråkigt när man ångrar sånt som man önskar att man hade gjort.
Vad ångrar de flesta?
Ja, de ångrar inte att de har jobbat för lite. Eller, man ångrar det du pratade om, relation. Att man inte gav tillräckligt med tid till sina relationer. Och kanske ibland också till sig själv. Att jag borde ha tagit hand om mig själv lite bättre. Vårdat mig själv. Använt det liv jag har. Jag tycker alltid att det sorgligaste är att aldrig ha tagit chansen eller aldrig ha fått chansen. Och det spelar egentligen ingen roll när man gör det, så är det ögonblicket väldigt betydelsefullt. Livet består ju av ögonblick. Jag tror vi laddar ju oss själva med alla dessa fantastiska ögonblick som mycket väl kan handla om små saker. Att någon ler vänligt mot mig eller någon säger något snällt eller någon klappar lite på mig eller jag läser någonting som jag blir glad av. Allt sånt utgör livet, så att det behöver ju inte vara så storslaget, för att det är jag väldigt sällan med om att människor ångrar att de inte reste jorden runt eller köpte den där fantastiska bilen som de har sparat till. Det är inte det man ångrar. Alltså är det inte det som är det viktigaste i livet, utan det är annat. Och det här andra, det har vi ju alla tillgång till oavsett situation. Jag glömmer aldrig ett gäng äldre damer som jobbade ideellt med missbruk. Och det var i stort sett bara män som kom till dem. Och ingen trodde att de här männen skulle sluta med sitt missbruk, för det hade gått så långt. Men när jag frågar de här damerna då, är det inte fantastiskt att de kommer till er varje vecka? För det gjorde de. De missade inte en tid. Om de kunde undvika det. Så frågade de, vad tror ni att det beror på? Varför kommer de till er? Och då sa de, ja, det vet vi. Det är för att vi gör så vackra smörgåsar. Och så berättade jag, hur gör ni dem? Så jag, ja, då berättar de hur de bakar bröd, klipper smörgåskrasse, skär ett mönster i gurkan och naturligtvis ger de den här smörgåsen med stor kärlek och värme till en människa som kanske aldrig har fått en smörgås gjord med kärlek i hela sitt liv. Och det, sådana ögonblick tycker jag är helt fantastiska, just för att det är tillgängligt för oss alla.
Ja, ibland behövs det inte mer, och ibland så är det där så otroligt mycket. Bara frågan om människa hur den mår på riktigt. Att sitta med en person och bara säga, hur mår du?
Ja.
Alltså, och sen sitta och lyssna, det kan ge så otroligt mycket.
Ja, lägg till då att du säger, jag ser att du är ledsen, eller jag känner inte riktigt igen dig, eller jag anar att någonting är fel. Jag har oroat mig för dig. Du ska veta att du kan prata med mig. Du behöver inte skämmas för mig. Och jag lyssnar väldigt gärna. Skulle vi säga så lite oftare, så skulle vi kunna åstadkomma väldigt mycket. Ofta behövs inte mer. Inte heller för den som har bestämt sig för att ta sitt liv. Det behövs inte mer än att en människa ser mig och frågar på riktigt och är beredd att lyssna en stund. Sen behöver man inte alls lösa den personens problem. Det är inte det handlar om. Utan jag finns, jag försöker dela. Jag bjuder på min närvaro.
När du har haft så många patienter som du har haft och folk anförtros i dig, då kan jag tänka mig att det är väldigt många som har hört av sig till dig också. När de är, för att du blir någonstans deras kanske närmsta person.
Mm.
Och då har de berättat, och sen rätt var det när de står vid den där bron. De har sprungit ut i den här skogen. De ska, ja, ingen aning, göra något med någon kniv och skära sig i handleden eller ta tabletter, vad den är. Så har de mässat dig.
Mm.
Stämmer det? Ja.
Mm. Det stämmer ibland. Och det stämmer. Och hur? Många, många hör av sig till mig som ett sista hopp på något sätt. Ett sista halmstrå. Och det där är svårt. Det där är någonting som jag brottas med. För jag kan inte räcka till för alla. Det är omöjligt. Jag kan inte träffa alla. Jag försöker att svara. Och ge lite råd. Men jag kan inte möta alla personligen, och det skulle jag ju vilja. Men det är två situationer du beskriver. Om man står i begrepp att hoppa eller skära sig eller vad det kan vara, och så skriver man till mig eller till någon annan, då gäller det ju verkligen att agera, för då kan man rädda ett liv. Om jag skulle få ett sånt sms i min mobiltelefon, då gör jag alltid någonting. Då försöker jag prata med personen, få tag på personen, ringa polisen. Jag skulle aldrig vara passiv i ett sånt läge. Men däremot när människor skriver till mig och ber att få komma och träffa mig, då måste jag säga nej. Utom när det har inträffat självmord, då försöker jag faktiskt träffa så många som möjligt.
Ja, men jag förstår. Kan du berätta något läge där någon har hört av sig till dig och att du har agerat på någonting och faktiskt räddat ett liv?
Ja, det vet man ju aldrig. om man har gjort det eller inte. Man får ju inte riktigt den återkopplingen. Men det var en gång när en ung person från Norrland skrev till mig på mejlen. Och jag tolkade det som ett självmordsbrev. Man vet ju aldrig om det verkligen är så, men det lät så. Och då ringde jag faktiskt polisen uppe i Norrland och sa att jag har fått det här mejlet från den och den adressen och kan ni leta rätt på den här personen och åka dit? Och då gjorde de det. De åkte dit och det gick ganska fort och de pratade med den här personen och det lugnade ner sig. Och det kan ju ha räddat ett liv, det vet inte jag. Det kan lika gärna vara den gång som jag kom springande, jag skulle föreläsa på T-centralen. Och så står en ung tjej där och storgråter precis vid perrongkanten och pratar i telefon. Och då hann inte jag prata med henne. Men däremot så la jag min hand på hennes axel och så låg jag vänligt mot henne. Och då tittade hon upp och så låg hon tillbaka. Och ibland behövs det bara någonting sånt litet för att man ska liksom komma ur den här svarta bubblan som man befinner sig i. Och detsamma, jag har ju ingen aning om ifall hon var på väg att hoppa eller vad det var, men jag gjorde i alla fall någonting. Det är bättre att göra någonting än att inte göra någonting alls. Alltid bättre. Liksom, här är jag, hallå, jag ser dig. Jag finns här, människor finns, du är inte ensam.
Jag hade en tjejkompis till mig som begick självmord. Och det var ju så här, ingenting som någon i närheten hade en aning om alls. Och det är många som har ställt samma fråga. Den som skriver så här: min kusin tog livet av sig, jag är fortfarande väldigt ledsen över det. Vi anade ingenting. Hur går processen till? Och hur dåligt mådde den här personen själv innan? Och vad går i den persons liksom, tankar och hjärna?
Vi kallar ju självmord nu för tiden för ett psykologiskt olycksfall, därför att man hamnar i ett läge där man börjar tänka väldigt depressivt. Man börjar tänka att det finns inget hopp för mig. Det kommer alltid att vara så här. Det är ingen som bryr sig om mig. Jag är alldeles ensam. Alltså depressionen, de flesta som tar sitt liv har någon typ av depression, är en väldigt skicklig lögnare som får den som är drabbad att tro att det här är sant. Och är man då sån att man inte delar med någon, att man inte blir realitetsanpassad, att någon säger, men vänta nu, vi finns ju här, du betyder jättemycket för mig, mitt liv skulle bli så tomt om du försvann, du behövs. Utan man går och håller fasaden och tänker de här tankarna alldeles ensam. Då blir det till slut att man hamnar på en väldigt ensam plats där det bara finns mörker. Och där jag förlorar förmågan att tänka på andra människor. Jag förlorar förmågan att se konsekvenser av mina handlingar. Jag är liksom innesluten i min egen bubbla. Och då kan det hända. Så att man ska nog beskriva det som kanske den svåraste ensamhet som man kan vara drabbad av. Och man är ju inte sig själv. Det är så viktigt att komma ihåg. Om man går till sig själv, vad skulle krävas för att man själv skulle hoppa ner från en bro till exempel? Det skulle vara omöjligt att använda den fria viljan till någonting sånt, eller hur? Så att det är inte en viljehandling. Det är inte så att man bestämmer sig och så gör man det och så tänker man att man struntar i alla andra, utan man tvingas in i någonting som man inte förmår kontrollera just då. Och då händer det här mer som en olyckshändelse.
Hur ofta brukar det vara då att vi säger då att man mår så dåligt? Var börjar allting någonstans?
Ja, det är så olika för olika människor. Det finns mycket som förenar oss, men det finns ju också en hel del som skiljer oss åt. Och många blir ju deprimerade och depression kan utlösas av till exempel en jobbig uppväxt eller många förluster eller besvikelser av olika slag. Så jag känner mig misslyckad, jag tycker inte att jag passar in, jag känner mig utanför. Och så kanske jag börjar tänka på döden som en utväg eller till och med som en befrielse. Så att det går inte att jämföra. Det styrs av ålder och kön. De som tar sitt liv, oftast om man ser till befolkningsmängd, det är ju de äldre männen. Och där är det
är äldre män.
Ja, det är äldre män. Och de har ju inte samma livsproblem naturligtvis som en 18-årig man. Utan när man är 18 eller när man är 22, då kan man ju tänka att om ens partner gör slut så är livet slut. För man har liksom inte förmåga till konsekvenstänkande när man är så ung. Men när man är gammal kan man tänka att jag har varit med om så många förluster så jag orkar inte mer.
Vad är det för typ av män?
Ja, det är ofta män som har svårt att dela med sig till andra. Att man har svårt att sätta ord på sitt känslomässiga lidande. Att man känner sig misslyckad för att man mår dåligt och inte klarar upp sitt liv. Det här att skämmas över att man är drabbad, det är ganska karaktäristiskt. Du skäms ju inte när du har brutit foten. Men du skäms när du blir deprimerad.
Nej, men jag förstår. Men om man skulle säga då, vad är det för typ av... Är det ensamstående män? Är det män som är arbetslösa? Är det... Ja, om du skulle få sätta liksom en karaktär på det.
Ja, när det gäller yngre män så är det ofta personer som kanske är lite impulsstyrda. Att man är snabb på bollen. Man tänker efteråt. Det här att utsätta sig för risker och kanske till och med få en kick av att utsätta sig för risker. Det är en grupp. Sen är den här stora gruppen som har psykisk sjukdom förstås. Så psykisk sjukdom är en väldigt stor riskfaktor. Att man får ett psykiatriskt tillstånd som man inte orkar med. Och man tänker, ska mitt liv vara så här, då vill jag inte vara med längre. Och sen är det också att man är dålig på att lösa problem. Att man är lite grann allt eller inget. Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Det finns liksom ingenting däremellan. Och sådana svartvita människor har vi ju alla träffat. Men man måste komma ihåg att de allra, allra flesta som blir deprimerade, som blir psykiskt sjuka på annat sätt, som har vissa personlighetsdrag, som är impulsiva, de tar ju inte sitt liv. Det är ju ändå en väldigt ovanlig händelse om man ser till hur många som blir deprimerade, till exempel.
Det är 4 stycken som tar sitt liv varje dag.
Ja.
30 stycken per vecka. Hur många försöker per vecka?
Ja, minst 10 gånger fler. Förmodligen betydligt fler. Och då är det mest unga tjejer. Yngre tjejer, kvinnor, gör flest självmordsförsök. Men dör inte. Och då har man gjort ett självmordsförsök så ökar chansen att man får hjälp. Och fortfarande är det så att kvinnor väljer inte lika dramatiska metoder som män. Män hänger sig. Och idag så kan man gå in på nätet och läsa på hur man gör så att man blir väldigt effektiv i sitt självmordsförsök. Kvinnor, flickor, de intoxikerar sig, alltså tar tabletter, mediciner. Och då är det mycket lättare att överleva. Man kanske hinner somna, man kräks, någon hinner upptäcka mig. Så att det handlar mycket om val av metod.
Ja, hängning är ju... Ja, det är säkert betydligt svårare att göra fel där och det går ju extremt snabbt.
Ja, det är bra att du säger det. Det går extremt snabbt. Det är många som inte förstår det. Hur snabbt det går att man blir av med blodtillförseln till hjärnan och blir medvetslös. Att man hinner inte ångra sig. För man ska komma ihåg att de allra, allra flesta som tar sitt liv, de är ambivalenta. De både vill och inte vill. Och går det för snabbt så hinner man inte ångra sig.
Jag läste, det var någon som skickade in en fråga till mig och skrev så här, fråga om det stämmer att 99% av alla som hoppar framför ett tåg eller gör något sånt där ångrar sig i samma sekund som de gör det.
Ja,
jag tänkte det, så jag bara, hur ska man göra den studien? för att det är svårt att prata mer om det efteråt, men det är kanske är ett gäng som, man kanske vet folk som överlever.
Ja, men det är jättemånga som överlever. Eller jättemånga, det är inte tillräckligt många, men det finns många som har överlevt allvarliga självmordsförsök. Och det stämmer att de allra flesta säger det. Till exempel när man har hoppat ner från Golden Gate Bridge i Kalifornien. Att när man släpper taget om broräcket, så ångrar man sig direkt. Det har vi jättemånga berättelser, så att det är verkligen så. Först när man är på väg att förlora livet så upplever man livets värde.
Nästa fråga som vi ska gå in på. Hur får vi medelålders män att våga prata mer om sin psykiska ohälsa? Men dock är det ju inte bara medelålders män. Och jag kan se ihop det här med nästa fråga. 72-75% av alla som begår är män och pojkar. Och, liksom, vad säger forskningen är de absolut viktigaste förebyggande insatserna för just männen?
Jag tror att det är just det här att lära sig ett känslospråk. Att förändra mansrollen så att man inte känner sig svag och misslyckad när man mår psykiskt dåligt. Jag minns, jag var i Norrland och föreläste, och då var det en manlig kurator på en skola. Och han sa att här är det lite machostuk på killarna. Och då bestämde han sig för att ta dit hockeyidolerna. De fick prata med de olika klasserna och de fick i uppdrag att berätta vilken styrka det är att våga gråta, att våga visa att man är ledsen, att våga be om hjälp. Och han sa, det är nog det viktigaste jag har gjort under hela mitt yrkesliv, för det blev en sån enorm uppmärksamhet runt det här, att man får säga hur man mår. Man behöver inte skämmas över det, men man måste lära sig. Och där kan vi ju börja, alla vi som har barn eller barnbarn. Jag har precis fått ett barnbarn själv, en liten pojke. Och jag är väldigt noga med det, att när han är ledsen, då försöker jag inte distrahera honom. Utan då får han vara precis så ledsen som han är. Och så kan man prata om det. Så man ger lite ord och ger ett språk runt känslorna. Det är inte samma
så
sak.
Så du tycker aldrig att man ska förhindra att ett barn är ledsen? Alltså jag menar när det väl är ledsen.
Mm. Nej, jag tycker de ska få vara ledsna så länge det behövs. eller vara blyga eller vara arga. Man ska sitta där och ta det lugnt, tycker jag, och låta dem reagera klart. Och sen ska man prata lite om det. Så att det blir begripligt.
Mm-hmm. För jag har själv tänkt på den. Vi säger så här, när jag var med Elvis igår så blev han väldigt lack. Jag kommer inte ihåg exakt vilket sammanhang det blev, men då säger jag till honom någonting i stort sett. Men sluta gnäll nu, Elvis. Kom igen. Mm. Sluta. Jag kommer inte hålla. Gör det här med dig om du fortsätter gnälla på det där. Man bara skrik och gnälla så här. Hur skulle du hantera en sån situation?
Ja, jag tänker man ska vara väldigt överseende med sig själv också, för att det är inte alltid man orkar och hinner vara perfekt. Men om man har lite tid och kraft, då skulle man kunna sätta sig med Elvis och så säga, märker att du är jätteledsen, eller nu är du gnällig, det måste bero på något. Hur gammal är han?
3.
3, ja. Nu är du gnällig. Vi sätter oss en stund och så ska man kunna sitta där en stund och låta honom vara gnällig. Tills det går över, och så kanske försöka hjälpa honom att berätta vad det var som kändes fel. Vad var det som skavde? Det kan ju en 3-åring ofta uttrycka faktiskt.
Absolut.
Så att det där att man ibland tar sig tid och låta känslorna få vara precis som de är. Och sen prata om varför det blev så och hur man kan uttrycka det. Gnäll är ju inte så trevligt. Och då kanske man kan prata med Elvis. Skulle du kunna visa det på något annat sätt än att gnälla? För det där är ju jätteviktigt, det som du är med om nu. Och det vill ju jag veta, som din pappa. Jag är jätteintresserad av hur du känner dig. Alltså den typen av samtal.
Ja, du är den perfekta farmor, mormor, mamma. Vi hoppar vidare på nästa fråga här. Och tack alla som har skickat in frågor. Och det här är också en fråga som väldigt många undrar över. Så här, vad är den största riskfaktorn till att begå självmord? Folk undrar så här lite, vad är det på sig själv och utomstående? Vad är riskfaktorer?
Mm. Om man tittar på den forskning som finns, så är det 2 riskfaktorer som är betydligt större än alla andra. Det ena är att någon gång ha gjort ett självmordsförsök. Därför då har man gjort våld på sin självbevarelsedrift. Och då har man gjort någonting som de flesta är väldigt rädda för. Och det vet vi ju, att gör man någonting man är rädd för, så blir man mindre rädd. Och då är det större risk att det händer igen. Så att tidigare självmordsförsök eller allvarligt självskadebeteende och sen psykisk sjukdom. Om man ser att svår psykisk sjukdom, schizofreni, djupa depressioner ökar självmordsrisken 10-15 gånger, så kan ärftlighet fördubbla risken, eller svår kroppslig sjukdom kan fördubbla risken. Så att det är mycket svårare med psykisk sjukdom. Det är svårare att hantera och svårare att bära än fysiska tillstånd.
Har du haft många med schizofreni?
Ja.
Varför är det? Jag har hört att det är en otroligt tuff sjukdom.
Ja.
Tuff psykisk sjukdom att ha. Ja. Kan du berätta lite grann om den och något möte med någon som var schizofren och vad den såg och kände?
Ja, det är faktiskt ett av mina starkaste möten med en kvinna som har schizofreni. Och hon hade gjort 7 självmordsförsök.
Oj.
Och behandlingen, hon hade ett jättejobbigt liv. Och behandlingen som hon fick fungerade inte. Men hon fick väldigt bra vård och personalen var så engagerad i henne. Och de kom till mig då med henne, därför att de var så oroliga att hon skulle göra ett nytt självmordsförsök. Och hon ville verkligen dö. Alltså hon såg döden som en befrielse. Och det gick att förstå. Därför att hon hade ett så stort lidande. Men som jag sa, vi får ju inte ge upp innan patienten ger upp. Och jag kunde ju inte säga något annat till henne än att jag hörde att hon inte var rädd för att dö. Men sen sa jag också att personalen, de är ju så angelägna om att du inte ska ta ditt liv. Och de bryr sig ju så mycket om dig. Det syns. Och så frågade jag henne, kan du göra någonting för att trösta personalen? Och det, då kanske någon undrar, får man verkligen lägga ett sånt ansvar i knät på en patient? Och ibland får man faktiskt det, för att då blir det lite mer jämlikt. När man är sjuk vill man ju gärna hjälpa någon annan. Apropå att man har en kompetens. Och den här kvinnan, då skrev hon en dikt. Och jag tror inte att någon hade trott att hon var kapabel att skriva en dikt. Och så gav hon den som gåva till personalen och som tröst. Och de två sista stroferna, det var någonting om att hon förändrar sina tankar. Det känns ljust och vackert. Och imorgon är en ny dag. Så det gav hon till personalen. Så att det gäller verkligen att tänka på att det finns både liv och död också hos den som har det väldigt svårt. Och vår uppgift är ju att förstärka själen att leva. Och det kan man göra genom ett gott omhändertagande och genom fina möten och genom att bry sig. Därför att vi har den här fantastiska förmågan vi människor att klara mer än vi tror om vi får rätt stöd och hjälp. Vi är ju otroliga överlevnadsvarelser. Alltså vi är ju inte alls skapta för evig lycka. Det är därför jag är lite skeptisk till det här med lycka. Vi är inte skapta för att vara lyckliga. Vi är skapta för att överleva. Och ska man verkligen optimera sin chans till överlevnad, då ska man lära sig det här att prata, att dela, att visa vad man känner.
Men tog hon livet av sig?
Nej, jag föreläste för ganska nyligen och då stack hon in huvudet, hon såg mig och så sa hon, nu jag lever, jag vill bara tala om det. Och då kan man säga, wow, att den kvinnan har ju extremt dålig prognos. Hon har en jättesvår psykisk sjukdom, hon har gjort 7 självmordsförsök, hon lever. Och det är också något hoppfullt med det. Men du frågade om schizofreni. Alltså schizofreni är ju en sjukdom där man förlorar verklighetsuppfattningen. Och det är ju extremt smärtsamt och plågsamt. Tänk då inte dela verklighet med resten av världen. Att liksom leva i sin egen verklighet. Så att det är en svår sjukdom.
Bara jättesnabbt. Vad beror det på då?
Det beror på att ja, det beror inte på en enda sak. Det finns inte en schizofreni-gen. Det letar vi ju efter. Nej. Utan det kan bero på omgivningsfaktorer. Det kan bero på olika kombinationer av gener. Det kan bero på svält. det kan, att mamman har svultit under graviditeten. Storstäder, där är det...
Vadå, det kan bero på att mamman har svultit under graviditeten?
Ja, det finns en sån.
Och därav kan barnet få schizofreni?
Mm. Det ökar risken, och det är inte bara det då, utan det är alltid en komplex bakgrund. Det är samma som självmord. Det är aldrig en orsak till att man tar sitt liv, utan det är en komplex förklaring bakom varje självmord. Okay. Mm. Så att det går inte att säga exakt, men det finns ärftlighet också.
Vad är den absolut viktigaste eller effektivaste behandling mot depression?
Det är också individuellt. Du kan inte bli frisk från en depression om du inte sover på nätterna, har någorlunda vettiga levnadsvanor, rör på dig ibland, prata med människor. Så att vanliga vardagsrutiner behövs alltid. Men sen behövs fysisk aktivitet. Och för vissa fungerar mediciner jättebra. För andra fungerar terapi jättebra. Ibland behövs en kombination. Det finns olika metoder där man stimulerar hjärnan, så att det finns en bredd av behandlingar. Och det gäller att hitta det som passar just mig. Så man ska inte ge upp, utan verkligen leta det som passar mig.
Men tycker inte du att läkarna skriver ut antidepressiva alldeles för enkelt?
Ibland.
Alltså det är över 1 miljon personer som går på antidepressiva. Och det känns ju inte, jag har inte koll på det, men det känns ju märkligt att det är, jag tror att det är 1,1 eller någonstans, 1,1 miljoner personer som går på antidepressiva.
Ja, det, man ska komma ihåg att antidepressiva läkemedel är ett läkemedel som påverkar hjärnan, och man ska vara väldigt försiktig när det gäller alla läkemedel, men särskilt de som påverkar hjärnan. Och förskriver man antidepressiva läkemedel ska det göras med stor försiktighet, och det ska utvärderas och man ska hitta rätt dos. Men att bara ge lite lättvindigt ett recept till någon som befinner sig i en livskris eller som sörjer, det är fel. Och när man ser på 15-19-åringar så är ökningen i förskrivning väldigt, väldigt kraftig. Och man kan ju undra, fortfarande är det så att det finns de som skulle behöva läkemedel som inte får det. Och vi ska ju vara väldigt tacksamma att vi har de här läkemedlen i Sverige, för det finns ju länder där man inte har något sätt att behandla depression och annan psykisk sjukdom. Men
får jag bara fråga en sak där?
Ja.
Tror du, jag förstår i alla de här fallen där folk mår jättedåligt, men övervägande del mår ju inte jättedåligt.
Nej, tack och lov.
Tack och lov. Men tror du att det skulle bli mindre självmord om man tog bort all antidepressiva i Sverige?
Nej, då skulle det bli fler.
Det skulle bli fler.
Ja, det behöver man...
För det jag tänker på bara är så här att... Det är samma sak om jag skulle börja äta jättemycket socker varje dag. Det märker jag att om jag en dag äter glass, och sen dagen efter äter jag också glass, och sen skulle jag på tårtkalas på söndagen, då är det så att fjärde dagen för mig, då blir jag väldigt sugen på glass.
Ja.
Och det är väldigt svårt för mig att komma ur det där.
Mm.
Samma sak med alla olika saker som kroppen kickar igång på.
Mm.
Antidepressiva, att man får en kick av... eller släpper fria mer. Det är väl serotonin.
Serotonin.
Ja. Serotoninen som går ut i kroppen mer. Samma sak som om man går på ecstasy. Och dra igång mycket så här uppåt droger, så blir man helt, man blir så superlycklig, men sen så är det svårt att producera eget, och och sen är sitt vanliga tillstånd vill man inte vara i längre. Jag tänker att det kan vara samma sak lite grann för alla som går på antidepressiva, att när man väl börjat köra den här så är det svårt att komma ifrån det, så måste, för att fungera så vill man ha de här antidepressiva.
Mm. Ja, de är inte beroendeframkallande på det sätt som andra droger är, till exempel. Men du har helt rätt i att man kan vänja sig vid att ta ett läkemedel. Det blir någon slags psykologiskt beroende som gör att man har svårt att vara utan. Så att det är därför det är så viktigt att också jobba med det man kan göra själv. Alla människor vill bidra till sin egen hälsa. Att bara medicinera och inte få något annat stöd och inga andra insatser, det är sällan särskilt bra.
Men görs det då?
Nej, alldeles för lite.
Det... Nej, men jag menar så här att om jag skulle gå till en läkare bara. Mm. Om jag skulle gå till 100 läkare. Mm. Och sen säger jag att jag mår svindåligt. Och sen drar jag alla de grejerna som jag mår jättedåligt över. Mm. Är det inte ganska lätt för dem bara? Också hur det fungerar i Sverige, läkarkåren. Att de har 12 minuter med mig.
Ja.
De har inte 2 timmar med mig när jag ska sitta och gå igenom grejen. De har 12 minuter. Och jag som patient, jag kommer inte nöja mig av att någon läkare säger till mig att gå ut och spring 3 dagar i veckan. Då ska jag säga, fuck you, fuck you. Mm. Ge mig tabletter. Mm. Det är det jag kommer komma in på.
Mm.
Och det jag menar är att kan det inte vara ett fel av läkarkåren att de... och kanske hur det är uppbyggt. Det kanske är, fast jag kan ändå inte tycka att bara för att man har 12 minuter att man ska skriva ut massa grejer överallt bara för att man ska försöka lösa problematiken.
Nej, men jag tycker du har helt rätt i det. Ibland skrivs det ut för lättvindigt, ibland skrivs det inte ut när det borde skrivas ut. Och din fråga är ju jätteviktig. Om man skulle ta bort alla antidepressiva läkemedel i Sverige, skulle självmorden öka eller minska? Ja, de skulle öka därför att de minskade väldigt kraftigt när vi i anslutning till att vi fick de här läkemedlen, serotonin återupptagshämmare som de heter, Prozac och Cipramil till exempel. För de har lindrigare biverkningar och de är inte lika giftiga, så man kan inte ta sitt liv så lätt med den typen av läkemedel. Och då gick självmorden ner kraftigt, och de flesta i branschen kopplar ihop det. Behandla depression som minskar självmorden. Men det räcker inte, man måste göra annat också. Så att du har helt rätt i det.
Men sen är det också, kan jag se två olika saker. Det ena är så här, självmorden går ner, men som jag har förstått det, där kan du säkert bättre än mig, men så mår vi sämre än någonsin.
Ja, å ena sidan, de psykiska sjukdomarna ökar ju inte. Stresssjukdomar ökar. Och sjukskrivningar till följd av psykiska besvär har ökat kraftigt. Så att det är ju någonting med hur vi lever som blir fel. Stresssjukdomarna måste vi ju ta tag i på ett mycket mer effektivt sätt än vad vi gör idag. Det är ju inte samma sak som att vara deprimerad, att vara stressad på sitt jobb och köra huvudet i väggen. Och det kryper ju ner i åldrarna och blir bara vanligare och vanligare. Det tycker jag är djupt oroande. Men de psykiska sjukdomarna ökar inte.
Nästa fråga, lämnar vi det. Nästa fråga, är självmord oftast planerat eller spontant?
Det är en kombination. Det där är en jättebra fråga. Å ena sidan kan man ha planerat, tänkt på självmord under väldigt lång tid. Och det behöver för de flesta inte alls betyda att man låter sina tankar och planer övergå till handling så att man gör någonting. De allra flesta gör ingenting, utan de tänker på det och det stannar där. Men när man väl låter tankarna övergå i en handling, då är det förmodligen spontant hos en majoritet. Att man förlorar kontrollen och så gör man någonting ogenomtänkt. Och det man har tänkt väldigt mycket på, det ligger ju nära ytan. Så att det är ju lätt att man tar till det när man hamnar i ett nödläge. När man är förtvivlad eller berusad eller drogpåverkad eller vad det kan vara. Så man behöver inte vara så rädd för självmordstankar. Det är inte farligt att tänka på självmord. Man dör inte av sina tankar, utan man dör av det man gör.
Mm. Har du någon aning där? Så har det varit för mig själv flera gånger, att när man är väldigt nära döden, alltså att man själv har i sina händer, det kanske är att man går på ett högt berg och sen vet man så här att nedanför det här berget nu är det bara en meter, så om jag tar ett steg så kan jag ändra allt. Eller när jag är, eller vid något annat läge, man kanske kör i bilen bara på en mörk väg och sen kommer en lastbil framför, så bara vrider jag ratten lite till vänster nu, då är jag helt död.
Jaha.
Och sådana tankar har jag själv fått liksom många gånger.
Absolut. Och man kan känna nästan ett sug. Om man står vid ett stup, att det är suget att kunna förändra allt. Och sen gör man ju inte det för att självbevarelsedriften är så stark. Men det där visar, tycker jag, också hur liv och död finns parallellt.
Var kommer det ifrån då? Att man tänker sådana tankar? Är det självmordstankar?
Nej, det tycker jag inte.
Det är några existentiella tankar.
Ja, Och vi har ju alltid kämpat för vår överlevnad. Människan har kämpat för sin överlevnad, så att egentligen inte det är så konstigt. Döden har ju funnits mycket mer konkret tidigare när vi var tvungna att slåss mot farliga djur och mot fiender som fanns omkring oss. Och vi har ju inte förändrat oss särskilt mycket när det gäller vår biologi. Det är ju bara omgivningen som har förändrat sig totalt, så att vi reagerar ju ungefär likadant som vi gjorde när vi levde på savannen. Och det är lite opraktiskt.
När begår folk mest självmord? Är det, liksom, jag har hört att det är efter typ semestrar. Är det när det blir mörkare? Stämmer det under vintertid? Eller finns det någon statistik på det?
Ja, det finns en del statistik. Det skiljer mellan storstad och landsbygd, och det skiljer mellan årstider. Jag har inte sett någon studie som visar det på något riktigt tydligt sätt, men däremot vet man att när man förväntas vara lycklig och när, ja, till exempel under jul, nyår, när man ser många andra som verkar hantera sina liv så bra och som verkar ha det så bra, då kan självmorden öka något. Alla tillfällen där man känner sig utanför. Så det är också någonting.
Då är det extra viktigt att höra av sig till, ja, att alla de under de här högtiderna.
Verkligen. Att visa att du hör till oss. Det finns en gemenskap för dig. Välkommen hit. Vad glad jag är att du kom. Alltså, ju fler gånger man kan visa det, desto fler liv kan man rädda.
En annan person som undrar så här, vad ska man göra när de här konkreta självmordstankarna kommer upp? Om man tycker att det är jobbigt att de kommer upp och man vill inte ha dem där, men sen kommer de där igen.
En jätteviktig fråga. För det där stämmer, och det förstår inte de flesta människor, att det är otroligt ansträngande att ha de här självmordstankarna som bara dyker upp och som jag inte riktigt kan dela med någon, därför att det är svårt att dela, och som också kan vara väldigt skrämmande. Och det skulle jag söka hjälp för hos någon som kan hjälpa mig att hitta alternativa tankar. Alltså, självmordstankarna kan få finnas, men man ska försöka balansera dem med andra tankar. Och det kan man göra genom att fokusera själv på sånt som känns bra, sånt som jag är glad över hos mig själv, sånt som jag uppskattar hos mig själv, någonting som jag har gjort för någon annan. Alltså, allt sånt som är positivt runt min egen person kan balansera det här som är tungt och jobbigt. Och sen kan man faktiskt bestämma sig för, hjärnan är väldigt plastisk, man kan bestämma sig för att man får tänka på det här vissa tider på dagen. Det är till och med så med schizofreni, när man hör röster, att man kan ta kontroll över sina röster och bestämma. De får prata mellan klockan 12 och 2, och sen får de vara tysta. Och med självmordstankar kan man också försöka tillåta dem ibland, men inte hela tiden. Men alltid jobba med den här balansen. Inte fastna i det som är mörkt och hopplöst och eländigt, utan påminna sig själv. Det här finns också. Det här är jag faktiskt glad över. Om jag träffade en kompis i den här situationen, då skulle jag säga så till den personen. Och då kan jag säga samma sak till mig. Själv. Som prata med sig själv. Och inte vara så upptagen av att försöka avlägsna tankarna, för det kan vara väldigt svårt, utan mer balansera dem. Men då behöver man ofta hjälp. Sök en bra terapeut och jobba med det här.
Mm. Det är en del också som undrar över det här med, eller som tycker det här med, är det inte så grovt ego att ta själv? Man förstör livet för andra. Är man en egoist?
Ja, men det där är så jätteviktigt. Jag sa ju det, att man befinner sig i en bubbla. Man har inte kontroll och man har inte tillgång till sin egen vilja. Så att man tänker inte på andra på det sättet, utan man kan till och med tänka att man gör andra en tjänst. För jag är bara till besvär, jag är bara en börda. Jag tillför ingenting. Så att det är någon slags missriktad hänsyn till och med. Man är inte egoistisk. Utan man är inte sig själv, och man gör någonting som man egentligen inte vill. Så jag önskar att man skulle sluta beskriva människor som egoister, för de är förtvivlade och de känner sig ensamma och de tror inte att det finns någon annan utväg. Och då är det upp till oss som mår bättre att visa att det finns andra utvägar.
En annan har skrivit, kan du berätta mer om elchockar och vad det har för positiv effekt?
Alltså elchocker eller ECT som det heter kan ha en helt fantastisk effekt för den som den behandlingen passar för. Det finns ingen behandling som passar för alla. Men ECT kan verkligen vara helt livräddande. Alla vi som jobbar i psykiatrin har varit med om att man har sett en person ligga i sängen, vara så sjuk så att man inte ens orkar äta och dricka eller kliva upp. Och så får man ECT och så blir man helt återställd. Så att det gäller verkligen att hitta dem som har nytta av ECT och inte tänka att den behandlingen ska jag inte pröva därför att jag vill inte förstöra min hjärna eller tänka på gökboet eller vad det nu kan vara, utan det kan vara en supereffektiv behandling. Journalisten Niklas Ekdahl har ju skrivit en bok om hur jag dog. Han gjorde ett jätteallvarligt suicidförsök och sen fick han ECT och han anser själv att det räddade hans liv. Så att,
hur funkar ECT? Alltså, vad är det man faktiskt gör för någonting?
På något sätt återställer man balansen i hjärnan. Och det är faktiskt så med alla de här behandlingarna att man vet inte exakt vad som händer.
Men är det att man får så här, alltså hur funkar det? Ligger man i en säng, är man fastspänd?
Ja. Nej, man är inte fastspänd om det inte sker med tvång. För det händer att ECT ges med tvång, men det är extremt ovanligt. Men om det anses livräddande så kan det hända att man gör det för att rädda ett liv. Men annars så ligger man i en säng, man får en ytlig narkos, man känner ingenting. Man får en behandling mot hjärnan, man får en liten kramp som inte syns för man får avslappnande läkemedel parallellt. Men, och så vaknar man och ibland har man en minneslucka för tiden runt elbehandlingen, men det är en väldigt skonsam behandling för de allra flesta. Sen finns det de som får längre tid av minnesluckor, men för de allra flesta är det en skonsam behandling.
Mm, så man skjuter in el i hjärnan bara?
Ja. Man sätter två plattor mot huvudet, eller en, det är lite olika, och så får man en stöt. Men man känner ingenting.
Vilken grej.
Ja.
Det låter som att som någon så här andra världskrigs grej som man har. Men ja.
Det här är skonsamt. Du kom ihåg vad de gjorde förr. Då så lobotomerade man människor. Alltså man opererade i hjärnan, opererade bort och skar av nervförbindelser i hjärnan. Och han som uppfann lobotomin, han fick ju till och med Nobelpriset, Edvard Monis. Så att det var ju brutalt. Och man gav insulinchocker och man knuffade människor från höga broar och man sänkte ner människor i iskallt vatten och man spände, man spände fast människor månad ut och månad in för man hade ingen behandling. Och idag har vi väldigt många olika behandlingar och det är ju en tillgång, men vi ska använda det på rätt sätt.
Ja, men det har varit fantastiskt att prata med dig. Jag uppskattar verkligen att du tar dig tid och att du jobbar med det och gör att du sprider de här budskapen. Så att det är ju otroligt, otroligt viktigt. Och stort tack till alla också som har kommit in med alla frågor.
Tack så hemskt mycket.
Hur ser framtiden ut för dig nu? Du ska ganska nu komma en bok ut också, eller?
Ja, det kommer en ny bok som heter Konsten att mötas. Och från mingelångest till allvarliga samtal som jag har skrivit med Stefan Einhorn och Kattis Sahlström kommer om några dagar bara. Och sen ska jag ju vara den nya radiopsykologen, nu heter det Livet med Ulla-Karin Nyberg. Så att det är också någonting, om man har en historia att berätta så får man gärna skriva till det programmet. livet@sverigesradio.se.
Fantastiskt. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, kan man göra det på något sätt?
Ja, jag finns på sociala medier. Så att där kan man nå mig. Och jag har en egen podd. Jag vet inte om jag får säga det här.
Ja, men självklart. Det här är inte statligt.
Nej. Inferno podcast heter den. Som ni gärna får gå in. Jag pratar med människor som har befunnit sig i mörker och hittat vägar ut ur mörkret. Och där kan man också få kontakt med mig. Bob Hansson var den senaste gästen. finns en stridspilot, Johan Lindqvist, som pratar om just depression hos män. Hur han som var van att prestera och lyckas i allt blev djupt deprimerad. Det är väldigt intressant att höra.
Mm. Ja, men fantastiskt bra, det tycker jag verkligen man ska lyssna på. Och stort, stort tack att du kom hit, Ulla-Karin Nyberg.
Tack.
Fram Gangs Body with Alexander Polaros.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.